Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Podcasten produceras av Antagonia. Dagens gäst är författaren Agri Ismail, aktuell med sin hyllade debutroman Hyper. Innan vi sätter igång vill jag påminna om att jag skriva kurs 6000 för 4 dagar här i Stockholm. Skriva kurs den sista torsdagen till söndagen i mars och i Berlin den sista torsdagen till söndagen i april. Är man intresserad av att gå, mejla cyrilochstig@gmail.com. Vår öl Olut kan man sponsra oss genom att köpa på Systembolagen på Söder och vissa restauranger som Rich Phoenix, Combo Vinbar, Rådhusbaren, Rosa Drömmar med flera. Det kan man läsa om var den går att köpa. Filmhuset också vill jag påminna om, för de är nya. Men man kan läsa om det mer om man följer oss på våra sociala medier. Cyril och Stig på Facebook och i otakt med samtiden på Instagram. Ja, okej. Okay, välkomna säger vi till Agri Ismail.
Tack så mycket.
Som är, ja, du är vår första gäst sen vi flyttade in i studio. Nu finns vi också kanske på YouTube, tror jag. Och ja, i studio med, i stor studio på Östermalm. Fint ska det vara.
Nej, men det var ju en väldigt glad överraskning att läsa din bok.
Tack så mycket.
Jag fick höra mycket positivt av min förläggare. Mm. Och sa, du måste läsa den här. Okej, så. Men alltså, det händer kanske inte varje år, inte ens vårt tredje år, att det kommer fram en debut som känns så färdig, va? Och sen har jag fått höra att du omarbetade den ett extremt antal gånger.
Ja, jag tror det var... jag hade hybris i början, så de första utkasten heter typ hyperfinal, liksom sista. Och sen började ge dem siffror istället för att det blev absurt. Men jag tror 107 utkast.
Shit, alltså jag hade hört när jag skulle debutera till slutet på 19 en bok som heter Människor Indianer. Och efter 4, jag skrev om den 3-4, ja 4 gånger, men då var det nog omarbetningar mer. Jag hade hört att Claes Östergren som skrev på maskin, där skriver hon från scratch. Så det kan jag förstå om man kan köra en gång eller två, men jag skrev 4. Då hade jag hört att då var det någon förläggare som sa, men du måste vara som Lena Andersson 32 gånger. Men hon är ju liksom, hon var ju orienterare på idrottskvinna på elitnivå.
Så jag tänkte att skidåkare var.
Ja, tjurskalle. Och Bonnier sa att ge upp nu, börja med något annat, sa de efter 4:e gången. Ja. Men det hörde jag 50 gånger, men det är alltså 100.
Ja, men det var ju inte från scratch. Från scratch, aha, tror jag det var 4-5 gånger.
Ja, det är ändå mycket. Alltså att du bara skrev om det helt. Alltså.
Ja.
Jo, men man vinner på det. Alltså jag har inte gjort omskrivningar, va? Men däremot har jag rekordet på Bonniers på korrektur.
Aha.
För man får bara ha 3 korrektur. Och tidigare var det Göran Sonnevi som hade rekordet på 14.
Okay.
Men jag slog honom med matar på 17 korrektur. Men det var liksom att mäta en halv millimeter mellan kursivki och semikolon typ.
Uh-huh.
Men du verkar inte som redaktörerna så mycket synpunkter eller vågar ha på dina böcker. Så på Bonniers.
Jag har varit med om en synpunkt. Och det var ju min debutdiktsamling. En dikt som handlade, som heter Blekansiktet. Jag funderar på att ändra det där, för jag tycker inte om att man ändrar i mina texter. Men den handlade, den är ganska konstig dikt, men den handlar delvis om Hitlers födelse.
Mm.
Och att den avslutas med, den handlar ju om hans pappa, Alois Dinkelnyckel, Hitler. Va?
Mm.
Han har precis fött den här sonen och dricker en öl och så får han en sten i den här ölen, håller på att kvävas. Och sen ser han på sin nyfödda son Och så, så står det enligt originalet att man vet inte hur man ska dö. Och så det är tur. Och det tyckte min förläggare var, jag vet inte, pronazist eller något sånt där.
Mina förläggare vanligtvis som säger bara, ja men här kanske ska tänka om och så. Men förutom när jag släppte just på Bonniers, då var de ju, då hade de ju dramaturger, redaktörer, det var väldigt professionellt och de hade markerat sida och så här som man kan liksom ändra och trycka. Det var inte så här som det då snackas om att Camilla Läckberg gjort, att de satt och skrev om åt mig, men det var ändå väldigt
Det kan vara bra, alltså, jag är inte emot det på något sätt.
Här var det ju i och för sig, jag förstår varför ibland har jag haft dåligt trott att mina andra förlag kanske inte är lika bra då, men det här var ju att det var så mycket synpunkter var att det var en spänningsroman och Bonniers hade rätt med att de lyckades lösa vår struktur var omöjlig innan och dramaturgin är så viktig när det är spänningsroman också, psykologi.
Ja, men Bonniers har ju, det har jag ju lärt mig efter så många år och så, de har väldigt professionell personal.
Mm.
Och de har ju räddat mig ibland när det gäller sakfel och så. Mm. Det är ju jättebra. Mm,
det är en gudagåva att få. Jag hade ju både på Bonniers så gick de igenom, men även i Storbritannien samtidigt, så var det otroligt att få någon som säger, den där dockan som du säger, de lekte med 92, den släpptes inte i Storbritannien för 93.
Ja, precis.
Alltså, det är en så, man bara, tack för att du finns, tack för att du existerar och gör min bok bättre.
Men ja, den här måste du berätta, för det är ju väldigt fascinerande det här. Du har gjort en Nabokov, eller man ska säga, eller Josef Conrad, att du skriver på två språk, eller?
Ja, och det var ju inte tanken först. Jag började den här boken när jag bodde i Dubai och hade inga egentliga planer på att flytta tillbaka till Sverige.
Vänta, innan det, berätta om din bakgrund. Du är affärsjurist.
Jag är affärsjurist, precis. Så jag gick ut affärsjuridiska på Linköping 2004-2005 där någon gång.
Men du uppväxt i Stockholm? Längs blå linjen.
Gång, precis, Akalla. Sen flyttade vi till Frankrike, så jag pluggade gymnasiet där. Och sen tillbaka till Sverige för universitetsåren. Och sen flyttade jag till Bagdad, skulle hitta mig själv. Och det var 2005. Bra tid att hitta sig själv i Bagdad 2005. Och sen flyttade jag till London, och sen Dubai, och sen till Kurdistan, och sen hit.
Mm. Och då var det jobb, jobbade du även i Bagdad?
Som att... Ja, inte som affärsjurist där. Nej. Utan min tanke var att jag skulle lära mig arabiska så jag kunde gå bli diplomat, men så blev det inte.
Var du där jag var i Irak under kriget, där i Kurdistan, i Sulaiman-Najjo och Erbilod?
Ja, men precis. Sulaimani är, det är därifrån mina föräldrar kommer. Så det är där liksom släkten bor.
Ja, jag gillar
det. Det är en bra stad.
Ja, god mat.
Ja. Okej barer.
Ja, de är lite här, bara lite lönnkrogar här och där.
Ja, men precis. Det är bra stämning. Det är inte bra alkohol.
Alltså, men var det så här,
är inte bra,
var det så här, när jag var där, att när folk gick in med bombbälten på sig? Och,
ja, men alltså, som Kalashnikov lägger man vid sidan av och så. Det har kommit lite lagar. De vill ju få bort mängden vapen som folk har. Mm. För det är ju mycket, mycket vapen.
Mm.
Men det är svårt att få folk att lämna.
Jag hade en Kalashnikov i madrass. Sen där låg och så i Kirkuk.
Ja.
Men okej. Men fick du ett engelskt förlag samtidigt som det svenska? Eller ville du debutera i Sverige då först? Eller hur gick det där?
Vi skickade först ut till USA. Där det blev refuserat av agenturen.
Ja.
Erik Larsson som är på Albatross. Så det skickades ut till alla stora förlag i USA. Och vi fick refusering på refusering på refusering. Och under den tiden då så fick min förläggare Johanna Hägerström på Bonniers se manuset. Hon bara, vi tar det. Och det var innan vi fick ett brittiskt förlag. Och sen fick vi ett amerikanskt i slut också. Men så den första som faktiskt skrev på för boken var Bonniers här i Sverige.
Mm. Och sen alla möjliga, jag har förstått att det är...
Ja, nu är det Tyskland också sålt och så är det lite andra diskussion nu. Så det, det är kul.
Ja, men ja, som sagt, ska du berätta, Stig? För jag har hunnit halva vad den handlar om.
Alltså det här är ju en bok som tillhör det jag skulle vilja kalla att det finns en ny våg efter Le Carré, kan man säga. Som även innefattar personer som låt oss säga Houellebecq, Knausgård. Du kan ta också den här ganska otäcka figuren i England, vad fan heter han? Han som är en riktig överklass. Romanen om Patrick Melrose.
Ja, gud, vad heter han?
Jag vet vad du menar.
Alltså det är bra, va?
Mm.
Och även, vad heter det, den ännu mer otäcka amerikanen här, Bettison Ellis. Alltså det är ju bra, va? Jävligt skickligt gjort.
Det är riktiga romanbyggen, kan man säga.
Ja, men alltså det är framförallt, är det...
Ja, precis. St. Aubyn.
St. Aubyn, ja. Det är en gammal, jättegammal adlig sekt. I alla fall, alltså, jag lägger inga så här moraliska aspekter på litteratur, va?
Tänk om någon gjort det på dina. Det nattade mina.
Nej, men det ska man helt enkelt inte göra.
Grötbögen.
Nej, men romaner är ju inte på riktigt. Alltså, det är en stor skillnad mellan att slå ihjäl någon och att beskriva att någon blir ihjälslagen i en roman. Det fattar väl vem som helst.
Jag hugger, mitt förlag tvingar mig faktiskt att hugga kniven i njuren på en kritiker på Expressen. Men det var ju för att han hade skrivit om min son nu i senaste diktsamling.
Ja, men du kunde hålla på med sådana här dumheter. Du ska inte ens prata om det. Offentligt.
Det blir bra.
Får jag hälsa på dig också, Kronoberg?
Den är på topplistan på Storytel. Alltså, slå mig så hårt du vill, heter den.
De där verkligen på Kronoberg, de hälsar på mig. Är du här igen nu?
Nej, men jag skrev att jag gjorde en dröm. Så att vi kollade med juristen, men förlaget ville ändå tona ner det.
Liksom. Ja, nej.
Att det inte går.
Du är inte klok.
Ja, men vad sa du, mer moraliska aspekter med de här?
Nej, men alltså, det går som inte att komma ifrån att det handlar om en kombination av information och spänning. Och det där är ju någonting som är faktiskt ganska nytt.
Mm.
Alltså man kan säga att det uppstår väl tidigare också, man ända från Balzac kanske, va? Men inte lika utstuderat som det görs, ja, kan man säga, från och med sent 60-tal. Ungefär. Och den där typen av litteratur äger ju verkligen sin giltighet. Jag gillar ju att läsa saker som jag tycker är roliga att läsa, som är underhållande. Samtidigt som jag då lär mig en massa saker om fakta.
Mm.
Till exempel, hur fungerar ett amerikanskt domstolssystem? Det kan jag ju läsa genom att, låt oss säga, ta Michael Connellys mästerverk i Dockmakare.
Mm.
Som är alldeles väldigt otäckt, men alldeles utmärkt när det gäller information, va? Och på det sättet kan man säga att det uppstått en ny typ av litteratur som egentligen inte riktigt går inringa genom att kalla det thrillers eller något sånt där. Det är som något annat.
Det du kallar obehagligt, jag tror det kan man göra med att de här utvecklingsromanerna som började på, eller det började egentligen på 1600-talet, men på allvar med de första romanerna, det var ju Balzac, Pappa Goarå och de här, och Strindberg hade ju samma grej med Röda rummet, så här, men det kanske blev lite för, och med Nådde sin peak med Hemingway, Solen av sin gång, Great Gatsby, Fitzgerald, det kanske blev lite för mycket moral att personen ska utvecklas, och så vill man ha något mer omoraliskt. Plus att krav på fakta kommer också mer på. Mer.
Det är framförallt krav på fakta jag tänker på.
Jag checkade lunch med Jens Lapidus då. Han var väldigt noga, ville ha fakta från Brasilien där jag varit nyligen och så. Alltså, även om jag får det från dig eller någon annan eller en bok så, och till och med kan kolla på Google Earth, så är det inte samma sak som har varit där med miljö och så.
Nej, naturligtvis inte. Nej, men alltså, jag tycker nästan att vi är... Det låter oförskämt, men jag tycker att vi nästan är klara med den litterära diskussionen.
Mm.
Eftersom jag tycker att det här är bra och Syri tycker att det här är bra och vi rekommenderar boken. Så behöver vi kanske inte orda så mycket mer. Däremot så skulle jag vilja övergå till en politisk diskussion. Ja. Eftersom jag uppfattar att du är en av de här unga smarta männen som kanske vet mer än vad jag vet. Va? Och det handlar då om det kritiska läget som vi befinner oss just nu idag i världen. För på ena sidan så uppfattar jag det som, alltså jag tillhör den gamla vänstern, den gamla vänstern. Lite grann som den där pappan som bara förstår var med i toppen på PKK i den tidningen. Men jag tillhörde ju stalinisterna, ja, fram till våren 73,
ja,
när jag var 17. Så jag gick ju ganska tidigt. Jag trodde på en revolution, annars skulle inte jag vara med. Och när jag fattade att det inte skulle bli en revolution, då la jag av av rent egoistiska skäl. Vad fan ska jag slänga på, bort mitt liv på någonting som inte kommer att ske?
Ja.
Ja. Men sen har ju samhället förändrats successivt hela tiden. Va? Och vi har kommit till ett läge, jag skulle säga från och med ungefär sent 80-tal. Min kompis var den som ledde Saab-Scania-strejken i Södertälje. Så var den största strejken, större än gruvarbetarstrejken, som fick ekonomiska konsekvenser för svensk ekonomi. Va? Men nu är det ju så att jag känner ju en del kapitalister och de är verkligen inte dumma. Va? För då skulle de inte vara där de var. De var ju tillräckligt smarta för att helt enkelt lägga över stora delar av produktionen på underleverantörer. Mm? Så om de går i konkurs eller så, så det är ingen katastrof.
Nej.
Men så finns det känsliga led, till exempel slutmonteringen på en bilproduktion. Då så ser man till att de som jobbar på den här slutmonteringen, du vet, det kanske handlar om 60 man, inte mer. De får rejält höga löner och är intresserade av att ha kvar sina jobb. Ja? Och på det sättet har man löst det, och det gör att hela det strejkvapen som har funnits ända fram till den punkten är avhänd arbetarna. Det var inte riktigt avhänd i Östeuropa, för de var lite mer primitiva. Men sen hade det naturligtvis en betydelse att Östeuropa fanns. Därför att vi skulle aldrig ha haft en socialdemokratisk regering som genomförde så, kan man säga, drastiska reformer som de ändå gjorde. Och lyckades med det om det inte hade funnits ett skräckexempel, nämligen Sovjet. Mm. Om inte den ryska revolutionen hade lyckats, skulle Europa ha sett annorlunda ut ungefär 50 år fram. Så att man ska inte underskatta de här kanske ibland ganska otrevliga ryska revolutionärerna, som förmodligen hade slagit ihjäl oss allihop för det här bordet. Men alltså, det hade sin betydelse.
Mm.
Och när då Sovjet försvinner, och Kina är liksom lite grann av en gåta. Det går som inte riktigt att förstå Kina. För det är liksom inte kapitalistisk i amerikansk mening. Det är ju snarare statskapitalistiskt. Ja. Men det funkar ju. Problemet som jag ser det idag, det är att det är två saker. Dels har vi den eskalerande ekonomiska krisen. Med att vi måste producera mer och mer för att liksom överhuvudtaget behålla standarden. Mm. Vilket gör att vi får ekologiska problem. Det kan jag för lite om, jag vet inte, det går kanske att lösa. Jag är för okunnig på det, va. Men sen så har vi ett moraliskt problem. Och jag tror att det är det moraliska problemet som kommer att vara det akuta problemet. Mm. Nämligen frågan om hur ser de i öst och syd på oss i nord och väst? Gillar de oss? De vill ju gärna komma hit för att få bättre standard. Men tycker de att det är så trevligt med alla dessa Pride-festivaler, med dessa aggressiva feminister, med allt knark och omöjligheten att uppfostra barnen? Det finns väldigt mycket av det som är självklara värderingar i väst, som verkligen inte är självklara i övriga världen. Och övriga världen innehåller fler människor. Och övriga världen producerar mer. Att vi har det bättre rent ekonomiskt har att göra med dollar.
Okej, vem ska svara först? Jag tycker Agri som gäst. Jag har
absolut.
Lång fråga, ja.
Jo, men det jag tänker, ni kan ta det i olika led. Alltså, romanen är ju på något sätt vänsterns besvikelse för kroppsligad.
Det är en kritik, men det är samtidigt en kritik av det kapitalistiska systemet.
Jo, absolut. Alltså, det är för jävligt. Men vi lyckades inte. Alltså, vänstern som rörelse lyckades inte, och kapitalet lyckades annektera, men som du säger, strejk, alla möjliga sätt vi hade att slåss tillbaka har nu inkorporerat in i systemet. Det finns, vad ska man protestera mot? Vad är man,
kollektivavtal mot Elon Musk.
Ja, men eller när det var inflation så gick Sveriges fack ut och bara, men vi är okej med att inte höja löner. Liksom. Mm. Att, vad ska man annars göra? Det finns liksom inget sätt att krossa systemet. Så det är ju otroligt smart gjort. Vad ska man... Men även om man tittar på just det där med produktion, vi vill ju väldigt gärna säga att vi är klimatneutrala i Sverige i väst, eller vi jobbar mot det. Ja, men då flyttar vi produktion till Kina, importerar samma varor, men vi får ett lägre klimatavtryck. Och där någonstans...
Fast det har jag hört i alla fall ett tag, kanske nu, men för bara några år sedan, Stefan Jarl berättade om fisk som fiskades här, åkte upp packet, eller inte fan vet jag, lades i frityr i Kina och tvärt. Alltså de åkte fram och tillbaka sen mellan vissa grejer. Alltså helt idiotiskt miljövän.
Och jag menar, kläder när man köper på... Nu finns den kedjan inte i Sverige, men Primark som är så här billigare än H&M, så det är liksom jättebilligt. Så hade de hittat insydda lappar i kläderna i, jag tror det var i Skottland någonstans, där det var att bara, hjälp oss, det här är slavvillkor, de behandlar oss som djur, hjälp oss. Företaget sa, men det här är en bluff, det är ett skämt, det är inte på riktigt, och vad ska man göra? Det är som branden Bangladesh, hur många dog? Ja, men det är en underleverantör, vi kan fortsätta sälja.
Men du skriver också det här som liksom som du som har varit banker i London och verkligen har sett, men liksom att när de pratar om att de vet att de säljer bara luft och förväntningar och såna här grejer och
ja, det är här kapitalet skapas, även om
det är svärtigt det de håller på med.
Om vi ska liksom i sån här ren marxistisk värdesdefinition, värdet skapas ju inte här, medans vi får ta del av värdet av det som skapas.
Ja, det som är problemet.
Jag ska bara ett snabbt till det Stig sa, så skulle jag väl bara säga, det här är ju sett när man jobbat på SFI. Jag började jobba på SFI i 25-årsåldern och så här. Jag tror när du sa att de tycker det är så kul med våra värderingar. Ja, jag tror faktiskt alla tycker det är kul utom ledarna. Jag läste nyss en bok om igår faktiskt om hotet från Sovjet och sådär. Och då var det ju att på ett sätt var Sovjet jättelättade när Jimmy Carter kom till makten, för att det är ingen som bråkar och ingen som skulle trycka på knappen först och sådär liksom. Samtidigt var det, jag vet inte om ni såg den här dokumentären som gick på SVT Play tills för en vecka sedan, han var ju älskad av liksom typ Bob Dylan, sådana här sydstatsband, Lynyrd Skynyrd och sånt. Han själv höll inte på att röka och sådär, kröka lite, men han hade en son som var i deras ålder och gärna rökte gräs och sådär. Han var med när de rökte på balkongen och sådär. Han var en frikyrkoman men liksom med ett öppet sinne, mer än svarta kyrkan, och sjöng gospel liksom redan i slutet av 50-talet. Så att, och det såg många ledare inom Sovjet som det stora hotet, att han var en humanist med, och inte som då som Putin älskar med Trump, när man läser liknande forskare säger att han har förakt för mänskliga rättigheter och sådär, att det blir ett större hot för att man då väst kan importera som vi har gjort med framgång vår levnadsstil och sådär, och som sagt, och det gör att många vill komma hit. Sen däremot som det, när jag kommer till SSI, när männen här får se sina fruar gå ut i arbete, sina döttrar komma hem i kort kjol, och det är inte längre bara de själva som får dricka. Dels dricker de kanske själva, de isolerade, men de blir bittra, alienerade, och en del kanske då blir det de flydde från i Iran, fundamentalister och sånt, och börjar ta sig till moskén och sina ursprungliga, hitta sitt ursprung där eller något, inte fan vet jag, men det är så jag tolkar
det. Det var ju samma sak med Roosevelt och Stalin. Stalin skriver ju det, att det var ju ett personligt problem för honom med Roosevelt, för han tyckte så mycket om honom. Och han tyckte att, alltså Stalin var ju lite konstig, han tyckte att det var så djupt orättvist att en sån stor ledare var handikappad.
Ja, det gjorde honom ännu snällare också.
Ja, men alltså, men då var det den här Churchill som gjorde honom så glad. Mm. En äkta fiende.
Ja, han hade ju på indierna sina samma syn som Hitler hade på judarna. Men,
Churchill, helt okej, en riktig fiende.
Och Churchill stack ju inte under stol med det, att liksom, han sa det där berömda, utav två onda vi ska bekämpa får vi välja det första nu.
Men Churchill var helt enkelt en ganska ond person.
Oh ja. Han var ju även när han var på det som då kallades för Ministry of War, så okejade han den första kemiska bombningen av, på kurder.
Oj, det visste jag inte.
Mm, den första kemiska bombningen som vi vet ägde rum, det kan ha hänt tidigare. Men
han mer höll på med flottan och sånt där, men han höll på med sånt också.
Inte när
han
var,
det är efter militären.
Ja, precis. Och det var för att kurderna ville ju inte vara del av det koloniala projektet som Storbritannien väldigt gärna ville sätta upp i Mellanöstern. Så de var bråkstakar, vilket har fortsatt de senaste 100 åren. Men så det var ett sätt att liksom sätta dem på plats. Och testa ny teknologi samtidigt. Så han är, nej, han var verkligen inte en bra människa.
Men ja, men som Carter, han fixade ju fred också. Jag kommer ihåg, det är en av mina första minnen från Aktuellt. Man var 5 år, mamma sa, ja, nu har det hänt. Mamma var ju frivillig i 6-dagarskriget till och med, reserv. Men ja, nu har det hänt något fantastiskt, det är fred mellan Egypten och Israel. Det här har aldrig talats om förut, och de har bara över en natt beslutat liksom.
Ja, men man kan väl säga generellt sett att de flesta av världens stora ledare har haft många mörka sidor. Men jag tycker principiellt att man inte ska tala illa om de döda.
Mm.
För man vet ju inte hur man själv skulle ha reagerat i deras kläder.
Mm. Är inte schysst mot Hitler. Och
om Hitler kom hit, skulle vi inte sätta oss och diskutera med honom och vara lite starstruck?
Det är svårt att sätta mig i samma bord som vegetarianer.
Där drar du gränsen.
Men vad var jag skulle säga, men du, kommer du som många kurder också från ett marxistiskt hem där man läser? Kommer jag ihåg när jag var i Kurdistan, de ville ju prata Che Guevara, Mao, alla.
Ja, gud, det finns så många maoister där. Av någon anledning så var Mao väldigt stor. Det trodde det var gerillarörelserna som liksom gjorde det attraktivt. Men marxist-leninister var ju majoriteten av dem. Stalin, jag tror inte de hörde talas om de hemskheter som hände under Stalin, utan det var väldigt mycket romantiskt även efter Stalin. Men det var ju också så kulturen kom till det kurdiska området. Det var när Sovjet ville utöva sitt inflytande på det området, så var det ju ryska romaner som kom. Maxim Gorki är fortfarande jätteläst bland kurder i en viss generation. Alla bara modern Maxim
en
Gorki.
En jävligt bra barndom, universitet.
Ja, men typ. Och sen hände det någonting med magisk realism, började översättas från till arabiska.
Det är Stigs favoritgenre.
Nu. Jag avskyr magisk realism.
Samma här. Jag har problem med den genren.
Selma Lagerlöf gillar väl Stig? Selma Lagerlöf räknas ju som en av de första
med magisk realism.
På universitetet fick jag lära mig det. Att hon har inspirerat Gabriel Marcia Marquez och alla de där.
Får man lära sig hur mycket dumhet det
ja.
Nej, men sen blev det den största konstnärliga liksom, romanformen bland kurder. Och det fortsätter än idag. Jag tror att magisk realism är väldigt, väldigt stark där om man läser samtida kurdisk litteratur. Men väldigt, väldigt länge så var det typ det enda de läste var ju de ryska författarna. Mm. Och det satte ju sina spår.
För de som inte vet vad magisk realism är, kan jag väl säga Salman Rushdie till exempel, att man lägger in onaturliga fenomen. Finns en Israel, Edgar Kirén, novellförfattare, en av deras populäraste idag, som också sysslar med det.
Och Gabriel Garcia Marquez sa väl, och jag minns ju...
Och Isabella Allende, Andarnas hus och sånt.
Ja, men alltså, jag minns ju när den kom. Och jag kände bara...
Naturvetenskapliga fenomen. Ja, det gjorde Selma Lagerlöf också.
Alltså jag är liksom så här, du vet, jag går mycket på näsan.
Mm.
Alltså jag minns när jag hade några överklassvänner som absolut ville ta mig till alla nya krogar i Stockholm. Mm. Och vi gick in på Sturecompagniet och det var ett tre steg. Först kom jag in, och det gjorde vi för han kände de som ägde det. Och sen kom jag in på en viss våning, och det kom vi också in. Och så till det här Rainbow Room. Och då sa jag, nej, nej, nej. Här kan inte vara mer än högst 3 minuter. Här luktar det ondska. Vadå? Du är snygga tjejer. Men de är ondskefulla.
Men det som är en, alltså...
Och det är samma sak med den där Gabriel Garcia Marquez. Det var som att jag kände skitlukt.
Nej, men det finns faktiskt bra, för jag förstår Selma Lagerlöf, för där finns det så här religiösa varsel och så här i Gösta Berlings saga. Och Tintins översättare, som är litteraturvetare, specialist på Fridegård innan han blev översättare, han tyckte att Tintin är magisk realism på det sättet att, att munkarna kan sväva i Tintin i Tibet och har den här med giftsvampen, svarta stjärnan. Och,
alltså, jag har aldrig läst Tintin.
Milou kan prata, nu förklarar jag för mina barn också så att de fattar det.
Ja, jag har läst en poststrukturalistisk analys av Tintin. Hans sista bok, Hervés sista bok, var ju Aleph, skulle den heta.
Ja.
Han har ju börjat
oavslutad. Han har ju det näst sista.
Ja. Hans vänskap med Bert blev ju liksom grunden till den. Och det är väldigt mycket språk och bild och tecken. Och, så ja, men Tintin är värd att läsa ut.
Men jag har en helt materialistisk förklaring till min avsky för den magiska realismen. Det var så här att 1979 så var en kompis till mig från Norrland. Va? Han var 2 månader i Venezuela. Därför att hans tjej, hennes stora syster, var ihop med en väldigt rik venezuelan. Som kom från en sån här skogsägarfamilj. Och efter 2 månader i Venezuela så frågade jag honom, vad var det som var speciellt och vad var det mest märkliga i Venezuela? Mm. Han funderade ett tag och så sa han, jo, det är att alla, och nu menar jag alla, konsekvent ljuger om vad de äter till lunch. Alltså, det lät ju så konstigt.
Var de fattiga eller?
Nej. Poletten ska ju trilla ner och den tar ju väldigt lång tid innan den trillar ner. Men om jag tycker att någonting är konstigt, låter jag det vara kvar i bakhuvudet. Efter 12-13 år så trillar den ner. Då tänker jag, så här är det. Om man vill lära sig att ljuga, jag är till exempel väldigt dålig på att ljuga. Om jag är i ett polisförhör så säger jag bara, jag vet inte. Alltså att ljuga, det har jag ingen teknik för. Nåväl, om man vill lära sig att ljuga, ska man naturligtvis ljuga om man äter till lunch. Det är hur smart som helst. Men då litar inte mannen på frun. Frun litar inte på mannen. Mannen sticker. Frun sticker. Och vi får gatubarn. Mm. De regnar inte ner från himlen.
Och mycket älskar och älskar in.
Ja. Och så går det, alltså nu ska vi se, 79 till 2007. Det är alltså, vad det nu blir, det blir 38 år va? Så jag och min dåvarande fru på middag hemma hos vår gemensamma scenograf Karin Lind, vars son bor i Sao Paulo. Och jag hade ju berättat om det här med lunchen för Nathalie, som tyckte att jag hade väl mycket konstiga teorier. och då så säger, frågar då den här killen vad han heter. Vad var det som var med? Vad tycker du om Sao Paulo? En jättefin stad, väldigt cool.
15 miljoner invånare.
Men alltså, stor. En konstig sak med Sao Paulo, det är att alla ljuger om vad de har ätit i lunch. Och jag såg ju på Nathalie då, min fru. Hon var ju helt, hon ville ju inte erkänna
henne.
Men hon var lite ställd. Alltså. Har han rätt den här gången också?
Jag var i Rio förra julen. Jag och Anders, de flesta åt bara ris och svarta bönor som är många delar av Sydamerika. Men det kanske var mer de mindre bemedlade också. För sig. Vi hängde mycket.
Ja, men det är en smart grej.
Kvartersbar.
Man äter till lunch. Man får ju rutin på det.
Och det kostar ingenting att ta den lögnen.
Nej, för att jag misstog mig, det var ju förrgår.
Ja.
Vadå?
Men mitt problem med magisk realism är någon slags avsmak att det icke-väst ska bygga upp ett narrativ om att amen, vi är så annorlunda och vi har fortfarande magi och det är någon slags självprimitivism som modernismen inte hände där. Och vi har amen, vi
kan man romantiserar.
Ja, vi har spöken, vi har allt
naturbarnet vilden.
Och ja, myter är starka där, men vi
Arthur Lundqvist gjorde ju det där med Afrika.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Fransk litteratur och så. Ja.
Och det blir ju en självexotifiering. Det är en primitivistisk syn på sig själv och ett förnekande av att modernismen ägde rum där också. Så jag har väldigt, väldigt svårt för magiska grejer.
Det kan det också bli ett lätt knep om jag nu inte kan lösa något sätt på ett smart sätt.
Då flyger de bara.
Ja, då flyger de upp i himlen. Huset sprängs bara.
Nej, men jag måste nästan berätta innan mina...
Stacken vodonåler.
En av mina favorithistorier. Jag tror inte jag har berättat den i podden tidigare. Det var min första skandal i Stockholm. Mm. Det här var 1981, tror jag. Och jag var inte alls känd. Jag hade gett ut artisterna. Men jag hade blivit inbjuden till det här, inte författarförbundet, utan det lite finare, nämligen Penklubben. Mm. Och på första mötet där... Så
de gav mig pris för 2 år sedan.
Då skulle de ju presentera kvinnolitteratur. Och jag hade ju träffat de där feministerna tidigare, för de var ju gifta då med folk jag kände. Mm. Alltså Ebba Witt-Brattström, som inte var med Horace, utan en annan kille. Och sen var det också Enel Merberg och deras kompisar. Så jag satt ju vid kvinnobordet. Och de höll ju på och ryade om att Fredrika Bremer var en större författare än August Strindberg. Och alla männen höll med, ja... Fredrika Bremer var en stor författare. Och till slut lackade jag ur och reste mig upp och sa: nej, det här har att göra med primitivism. Först kom negerlyriken på 30-talet, Umba Bumba. Och sedan kom ju den där arbetaren. Ja, i smuts och sånt där, va. Han har någonting annat än som vi har. Han är lite mera maskulin, va. Och sen så kom kvinnan, livmodern och alltihop det där. Alla ni vet att det som har sagts hittills är fullständigt fel. Att ni går med på det beror på att ni är medelmåttor. Alla ni som sitter här är medelmåttor och ni har ingen Berlinmur att skylla på. Det finns ingen som har hindrat er från att vara någonting annat än medelmåttor. Och då måste ni ha en politisk förklaring. Ja, det beror ju på politiska omständigheter. Om 30-40 år när vi har ett annat samhälle så kommer jag att ses i en annan skepnad. Men ni vet att den ljuger för er själva. Och de reser upp och skrek: du är ett svin, du är ett svin.
Jag tror faktiskt, alltså, när vi pratar om israelism, så får vi släppa det här. Men Heliga Birgitta, hon hade ju sån här dröm att hon har sex med Jesus.
Nej, jag menar, nej, nej, nu.
Det kan, eftersom Jesus omöjligt kan ha varit på Vadstena slott 15 år efter, så här, typ 1500 år efter sin levnad. Ja, kan hon inte haft
det? Honom.
Ja, men det är så här erotiska skildringar.
Men hon
fick jag också lära mig på universitetet.
Ja, men på universitetet ska man inte gå uttaget. Alltså den heliga Birgitta, hon hade ju uppenbarelser. Det är någonting annat än vad Rashi hade.
Uppenbarelser, det är det jag menar. Det är magiskt.
Rashi hade ju inte uppenbarelser. Det hade heliga Birgitta.
Okej. Okay. Ja, mer till boken. Du berättade för mig förut, alltså för jag undrade, det är imponerande att kunna skriva, även om alla i Sverige idag pratar engelska och sen många... decennium bra, men det är som jag pratade innan Stig om, att det är en skillnad, det är även liksom för mig som har bott i USA 5-6 år och amerikansk son och så, på mother's tongue och riktigt. Men du berättade, du började läsa engelsk litteratur redan som barn.
Ja, vi flyttade till Frankrike när jag var 11-12, och jag kunde inte franska och allting var dubbat och allting är på franska. Och tv och till och med bio, mycket bio var, ja, på.
Och det var svenska och pratade kurdiska också?
Jag pratade svenska och kurdiska. Ja. Och det här var innan man kunde beställa böcker på nätet. Mm. Så det fanns väldigt svårt att få tag på svenska böcker. Så då blev det engelska böcker som jag läste. Och därför blev engelska mitt litterära språk. Vilket är en sån där märklig quirk. För jag har ju bott i London, men det var mycket långt senare.
Hur länge bodde du i London?
Bara 2 år. Men min mormor, de flydde dit, de hamnade där. Så somrar spenderade jag där.
Okay.
Så min engelska var rätt bra redan då. Men det var inte... Det var som... När man är bra på engelska i Sverige, det är ju nästan flytande. Mm. Det är inte den här naturliga känslan. Så på något konstigt sätt så blev engelskan mitt litterära språk, fastän jag har väldigt, väldigt lite länk till.
Jag har märkt att jag har blivit mycket sämre på engelska. Mm. Alltså eftersom jag inte använder mig av det. Och vi hade ju då en podd med advokaten till Julian Assange. Och vi skulle ha den på engelska. Mm. Och jag lyssnade på min engelska. Det lät ju liksom som, jag vet inte vad. Alltså, det var så dålig engelska att den där, vad heter han? Stefan Löfven. Ja. Verkar ju vara...
Alltså, någon, för att du valde orden rätt.
Nej, men han verkar vara någon sorts skådis i... Vad heter det här? De som spelar Shakespeare.
Men du valde ändå att skriva den svenska versionen, för jag tänker på Lars Tregård som jag och Stig läser nu. Han har ju bott i USA sedan 20-årsåldern, mm. Han har valt en svensk översättare. Jag vet att Strindberg på både Inferno och Fröken Julie, som han skrev på franska, från början lät han andra än sig själv översätta dem.
Det var inte så att jag inte tänkte på det, men jag bor ju ändå här. Det är här jag har mer av en kontext. Det hade varit märkligt att sitta i sådana här samtal och det är någon annan som har översatt den än om jag har gjort det själv. Så då fick det bli att jag gjorde båda versionerna. Och redigeringen pågick ju samtidigt. Så det var ju kaos där en stund.
Tänk ibland, jag vet att Agatha Christie ses som bättre på svenska än engelska för att hon hade en bättre översättare. Jag vet att min kollega när jag jobbade på Svenska Dagbladet Kultur för 20 år sedan, Magnus Eriksson där, som kunde vara en så här ganska arg figur som litteraturvetare, han menade, om var i någon debatt på tv, menade att anledningen att Lisa Marklund och Camilla Läckberg gick bra i Tyskland, att det skulle vara omöjligt om de var översatta så som de skriver på svenska. Den enda anledningen han fann att de måste ha en bättre översättare.
Det har jag hört från många som har översatt mig, va? Att många etablerade svenska författare blir liksom räddade av översättare. Mm. Va? Och de skrädde ju inte orden om de... den miserabla svenska som dessa författare ändå står för.
Jag sa ju till Bonniers, jag ska inte säga vem det är, för då är jag väl inte välkommen tillbaka till Bonniers. Jag bara så här, men där hade jag gjort något fel som jag hade blivit blind för själv. Att jag hade skrivit, skrivit ut kanske han blev arg som en adjektiv handling istället för gestaltare i en verbhandling. Sånt som jag säger när jag och Stig har våra skrivarkurser, hur jag lär våra elever. Men jag bara, okej, men det är bra att ni såg det här, för här var jag hemmablind. Men jag menar, varför säger ni inte det till den här författaren, er stjärna som det står överallt? Jo, men det är en annan sak. Den skriver för en städerska i Karlstad. Du skriver för en ganska intelligent publik ändå.
Ja, det är det som är hemska, det är ju att förlagen har helt enkelt börjat dela upp litteraturen. Mm. Och det där ingår ju i det jag kallar för folkfördumningen. Och jag tycker ju då att det är ju en av de saker som verkligen talar emot väst. Och som talar för öst. Det är att du inte alls har samma aktiva folkfördumning. Och menar jag också... medicin- och knarkutdelning i öst och syd som du har i väst och nord. Man passiviserar medvetet en stor del av befolkningen för att hålla dem lugna och passiva. Och jag upplever nog, jag känner ganska många invandrare som har ju en helt annan syn på demokrati än vad vi brukar ha. För de säger oftast att det är bättre att ha militär diktatur. Därför att militären har ofta någon form av, ska man kalla det för, en nationell samhörighet med befolkningen. Och är inte lika intresserade av pengar som de som har pengar och genom att få politisk makt får mer pengar. Va? Mm. Så det där är mycket dubbelt och därför så är det väldigt svårt att i Sverige göra sig en bild av hur världen utvecklas. För jag vet inte vem jag ska hålla på. Det är ju ett problem.
Ja. Jag läste någon analys av, någon hade gått igenom TikTok-algoritmen i USA med en amerikansk IP-adress Och då är det saker som folk som gör dumma saker, ramlar och liksom slår sig och eller ytliga saker, så här snygga tjejer som visar upp sig. Och det här premierades av algoritmen. Medan i Kina, det är en kinesisk app, så var det folk som hade gjort bra saker. Det var en positiv. Den här, kolla, den här människan kan bygga den här bänken bara av liksom träflisor. Och genom att ha den här liksom dubbelheten så premieras ju två olika människobilder. Mm. Hur, vad man
det
värderar.
Det.
Ja, det var en lång artikel av någon som hade lyckats liksom gamea systemet för att se hur TikTok använder sitt material på olika platser.
För Stig och alla som kanske inte vet, så Stig, TikTok som är det som allra flest använder idag. Jag måste hela tiden se åt mitt yngsta barn om det, liksom, det är det här med korta filmer där vi lades upp, vi fick 2000 när vi bara stod och pratade om, vad var det, märkeskläder eller någonting där, med Gucci-kepsar jag skaffade TikTok dagen efter för att kolla hur det funkar, men det ägs alltså av kineser, vilket börjar bli en fara för västvärlden nu som funderar på om man ska stänga av TikTok eller göra någon, måste sätta tvång mot Kina på något sätt, för det är inte okej okay, tycker de, medan det som är näst störst då, Facebook och Instagram och Twitter ägs av amerikaner då. Och igår, idag är det alltså den 6 mars. Igår, den 5 mars, så jag blev förvånad. Jag trodde jag hade fått min Facebook övertagen av någon hacker eller någonting. Men sen då ringde jag en kompis, hon hade också fått det, ringde ett ex, hon hade också fått det, sen stod det på Aftonbladet. Mm. Så det visade sig att hela världen hade fått det för att någon server som hade hand om de här. Så, Agri, du som verkar ha koll på det här också, vad tror du? Tror du var kineser eller ryssar? Det tror jag. Någon som vill visa framfötterna, visa vad vi kan.
Ja, det är möjligt. Alltså, jag tror ju oftast på...
Och som har intelligenta forskare.
Det var ju någon som kraschade hela internetet en väldigt, väldigt kort stund. Nej, inte igår. Nej. Utan det var vid presidentvalet 2016 i USA.
Ja, men det var ju ryssarna som höll på med Trump där, det vet
Nej.
Ni.
Okay. Det visade sig vara... Alla trodde att det var ryssarna som höll på med Trump. Det visade sig vara 3 kids, 18-åringar. Som bara testade, se om de kunde göra det. Och de gjorde det.
Häftigt.
Så det är ju också det.
De får välja mellan 30 års fängelse eller ungdomsskola eller anställning på Pentagon.
Precis, på vilket företag de vill.
Det var en film för jättelänge sedan som jag såg för, när det är 25 år sedan. Mm. Som handlar om just 2 eller 3 killar som utmanar Pentagon. Vad fan hette den filmen?
Jag minns inte.
Det var den första filmen som handlar om det med hacken.
Men är det den på 80-talet jag växte upp? Den här Game What? Det hette något med Game när jag var 12 år.
War Games minns jag.
Då satt de med Vic 64 typ.
Det var jättelänge sedan var det.
Nej, men det är en annan. Det du pratar om, Stig, det är en annan film. War Games var senare, tror jag. När ryssarna skulle hacka sig in på Pentagon så hade de ju en fantastisk lösning på det. De infekterade massa USB-stickor, tusentals. Mm. Och så såg de till att de såldes på alla såna här gatubutiker runt om Pentagon. Mm. Och väntade de 6 månader tills någon en dag behövde en USB-sticka som jobbade på Pentagon. Och så infekterades den datorn. Så det är, vi har ju båda statliga aktörer och kids som bara vill se vad de kan göra. Och det är, jag tror att det kommer bli tydligt snart hur skört allt det här är. Det är ju väldigt, väldigt lätt att vi får en ny så här, medeltid, så här, dark ages. För att vi har ju sparat allt. Allting finns ju på nätet. Ja, men det är servrar. Ja.
Det här du berättade om stickorna, jag läste något att de tror att det är något liknande sätt det kan ha gått till, det eller telefonen med de här tyska höga militärerna som avlyssnades av ryssarna och som de läckte ut för 2 veckor sedan.
Så de är ju väldigt bra på det, och det är ju rätt primitiva metoder, men det kräver att man väntar tills man får till det rätt.
Mm. Men det här igår, att kineser eller ryssar, jag började faktiskt tro att det kan vara kineser. Som vill visa, arga för det här med TikTok. Mer än ryssarna som vill visa makt. Kineser har bättre forskare också.
Ja, kineser skulle ju kunna göra det. Det tror jag absolut att de skulle. Sen finns det ju, ett enormt hyckleri. Det kan jag ju hålla med om, att alla är så nervösa över TikTok för att det är så. Men vi ger ju alla våra personuppgifter till Facebook, till Meta, till Elon Musk X, vad det nu heter. Och det är vi okej med, det är liksom det kontraktet vi har skrivit på. Medans att ett företag i Kina och den kinesiska staten får våra uppgifter, det är plötsligt inte okej. Och någonstans där så känner jag, som någon som inte bor i USA eller Kina, som ett enormt hyckleri.
Men även om deras barn är konstruktiva på TikTok och söker hur man bygger, så kinesisk tortyr till exempel är bland de värsta grejerna. Och alla djur de äter, snälla djur som marsvin och apor och kattungar. Och...
Jag har ätit katt i Kina en gång.
Va?
Ja, jag har ätit katt i Kina. Det var ett
smakar misstag. Som kyckling och allt annat. De kallar white chicken
för det. Jag minns knappt hur det smakade, för jag var så ledsen. Jag ville ju inte. Jag förstod inte att det var det jag beställde. Det var en man som kom in och det var en väldigt... Det var en bekant som tog med mig, och här kan du få äta allt möjligt. Och så kom det fram en man och sa någonting på kinesiska som jag absolut inte förstod. Och så kom det katt. Och jag var väldigt, väldigt upprörd över det här. Men jag har smakat på det i alla fall.
Jag berättade ju för dig innan Stig kom att med det här med engelskan, att min, och din fru också forskar, att när jag var gift så var min exfru är forskare då. Vi bodde i New York. Hon hade... fått en sån här postdoc då i det årets Nobelpristagar labb, och där var det ju bara då liksom de bästa forskarna i det, men då skulle komma, och de flesta var kineser, de ungefär som vi importerade Fodora-bud från Pakistan och Afghanistan, så importerade de kineser till sina labb, vilket man tycker känns konstigt med känslig forskning och sådär. Men när de skulle komma hem på middag någon gång, och då hade hon sagt att jag skulle göra köttbullar. Jag bara, men du sa inte att det var kineser, trodde det var amerikaner som skulle komma. De kan inte äta köttbullar med gräddsås och så här. De äter ris och vokade grejer. Och man, nej, du behöver inte oroa, kineser äter allt. Och det stämde, de bara glupskriser. Men däremot så kunde de, det var intrig mellan dem. Alltså de kunde, när de ville så var de elaka. Det var ju ett labb i samma då, Rockefeller University, där man bråkar ju om såna här, att man skriver artiklar i naturvetenskap. Och så gör man 4-5 stycken forskare. Och den som står först, det är alltid den som äger labbet. Men näst först är den som får äran. Liksom. Och så är det då kommer det Lancet och några speciella tidningar som slår allra högst. Men här var det ju då... Och det var alltid bråk om det här, vem som skulle stå med på de här och vilken plats. Men här var det ett labb då, kineser som försökte förgifta varandra.
Oh, wow.
Medan vi var där, alltså, på riktigt.
Ja.
Polisen kallades in av det.
Nej, men alltså jag har...
Om sådana artiklar.
Jag gillar verkligen Kina. Jag har varit i Kina några gånger. Och jag har stor respekt för den kinesiska kulturen. Och jag tror att den är mer, på ett sätt, mer livskraftig än vad de västerländska kulturerna, det tror jag. Men det finns en fara med det, och det är att kineserna är så jävla långsinta. Och kineserna har ett särskilt hat emot engelsmännen. Mycket förståeligt på grund av det här med opiumkriget. Ja. Hur de drogar, låt säga 96-97% av den kinesiska medelklassen.
Ja, andra sidan ganska skönt och, med opium, det är den skönaste drogen.
Ja, men alltså... Du får tänka
avslutningen på mitt mörka
att genom Thomas de Quincys En opieätares bekännelse så uppstod den första mediedebatten överhuvudtaget i Europa. Och man förbjöd opium som man då gav till barn tidigare. Va? Det där, så engelsmännen visste mycket väl vad de gjorde när de förgiftade den kinesiska populationen. Och jag misstänker ju, jag är ganska misstänksam, Att kineserna, de sitter och funderar hur de ska hitta på något riktigt djävulskap mot engelsmännen.
Ja, men i USA var de inte bättre. Där gav de indianerna eldvatten.
Nej, men det är en ganska viktig skillnad. Engelsmännen är alltid värst.
Ja, men jag sa, det var väl engelsmän som gav indianerna alkohol i USA?
Engelsmännen har alltid varit moraliska.
Men det jag tänker på också att När européerna nådde Kina och de bara, okej, ni har krut och ni använder det till, okej, ni spränger fina färger i luften, okej, ni har kompasser så ni skulle kunna fara över liksom stora hav och ni har skeppsteknologi, okej, vi tar allt det här, tack så jättemycket, och så går vi och erövrar halva världen. Och det känns som att det är någonting... Kina är ju imperialistiskt, men på ett helt annat sätt än Europa är imperialistiskt. Det är, vi äger infrastrukturen i hela Afrika. Det är inte vi tar över Afrika.
Jag tror att engelsmännen kan, i brittiska Palestina kan ge palestinerna hasch också.
Så det är sjukt. Alltså det finns någonting som är djupt skumt med England och Japan. Jag har länge funderat, jag är ju intresserad av språk och även intresserad av det du kan kalla för geografi. England och Japan, två små öar va, vid ett stort landmassiv. Båda två har en väldigt kraftfull, eller hade i alla fall i Japan, kraftfull adel.
Mm.
Den engelska adeln är ju den enda i Europa som inte förlorade markinnehavet efter första världskriget. När det stora markinnehavet övergick till judar.
Ja. England ses inte som en del av Europa, eller? Fick jag lära mig på universitetet.
Ja. Men,
men, det är därför, nej, men det är därför står det även på band som spelar UK Tour, European Tour till exempel. Liksom att de, och vi har Brexit också, från, så att de ses som någon mellanting någonstans mitt emellan USA och
Europa. Ja, jag gör mig bara mer och mer upprörd över att folk går på universitet. Men, men alltså,
de Myrdal.
Nej, men alltså det här med England är ju lite konstigt, för England är ju likt Japan på en massa skumma sätt. Till exempel deras matkultur. Nu föredrar jag ju japansk matkultur.
Mm. England har väl ingen matkultur förutom fish and chips?
Nej, men alltså nu ska du lyssna på mig. Överklassen vet vad den gör. Och du ska inte förakta överklassen, för överklassen vet bättre än vad du
kan
vet.
Bara äta indisk mat när jag
är. Nej, men alltså de äter ju. Och jag hade ju en tjej, jag var ihop med en tjej som jobbade som au pair i Wales. Hon kom snabbt fram till att man skulle sönderkoka alla grönsaker.
Ja, ärtorna. Appar från allt är sönderkokt.
Och det blir jätteäckligt. Mm. Och jag kom på den, jag har ju massa bra ekonomiska idéer som jag aldrig genomför. Så jag tänkte då, men man säljer svensk barnmat som vuxenmat till England. Alltså, det är så lite grinig gröt va? Med lite ärtor och grejer. Va? Men så tänkte jag så här, vad är fördelen med att inte ha några smakdifferenser? För det har ju varken japanerna eller engelsmän. Japanerna är ju mästare på att särskilja olika tesorter. Och olika fisksorter när de gör så här sashimi. De är mästare på de små differenserna. Mm. Och Japan har sina trädgårdar med stenar och lite frön och blommor och grejer. Engelsmännen har sina blomster, arrangemang. Och så går århundradena, blomster, arrangemang för blomster. Det är ju nästan inga differenser, va?
Sen är väl bara det att, det är väl därför japaner lever längst i världen, ses ju som att de äter den mest hälsosamma maten, medan engelsmän äter den mest ohälsosamma maten.
Alltså, de som äter den mest ohälsosamma maten är de sadistiska. Den sadistiska engelska adeln har ju medvetet förgiftat den engelska underklassen.
Agri får sista ordet, eftersom både jag och Stig är matintresserade. Vi ska gå på fransén förresten snart.
Nej!
Ja, kostat, nu fick jag höra, om vi vill ha alkohol till, fick jag höra från min kamrat här. Går notan på 10 000.
Va?
Och det räcker inte att få rabatt, tror han, på att bjuda in chefen i en podd.
Nej, men det har jag inte.
Det tar slut samma dag. Vi får se. Vi får, någon kanske kan sponsra, swisha in. Ja, ni har numret på dem tidigare.
Så att ni får vinpaketet.
Sponsrar 10 lax till att jag ska äta.
Jag dricker inte just nu med Stig. Det räcker med 15. Vad var jag skulle säga? Men berätta om alla dina år i England och hur du stod ut med maten.
Ja.
Indiskt som jag gör det där. Eller?
Ja, det finns ju en scen i London-delen som utspelar sig på en sån där fin restaurang. Och de uppfann ju konceptet som sen spred sig världen över. Det är även så i många restauranger i Sverige. När man får 2 timmar på sig att äta.
Mm-hmm.
Du bokar och de bara, du har bordet i 2 timmar. Ett sätt att paketera lyx så att de kan vända bord så snabbt som möjligt och få in maxvinst.
Mm.
Och det var en väldigt märklig tid, för att jag var ju där 2008 när finanskrisen hände, och det gick från att man ringde och fick vara i kö för att man ville ha ett bord nästa månad till de svarade direkt och de bara, du kan få vilket bord du vill när du vill, det är inga problem. Och det var fallet för de restauranger som hade en eller två Michelinstjärnor. De trestjärniga, ingen förändring. Och jag antar att det är så här också. Jag antar att fransen är lika populärt nu som det var innan inflation.
Ja, det tror jag. Ja, men det är det. Men däremot berättade min kompis som jobbar på dem också att du har den här Aloe, de hade stängt. Ja. Eller, nej, inte de, utan de är fortfarande på topp. Men det var någon annan han hade jobbat på. Han åker runt och jobbar över hela. Han sa att det handlar inte egentligen om att de blir fattiga, men de vill sluta på topp. De vill inte riskera att bli fattiga. Så då slår man igen hellre än att ha tomma bord på sådana här Michelin-krogar.
Ja, Waxen stängde ju här. Gastrologik stängde. Det var ju något år där typ det mesta stängde. Men
Råta drömmar finns kvar.
Nej, men alltså, det jag tycker är intressant, för jag är ju intresserad av restaurangkultur. Alltså, jag lägger ner kanske ännu mer pengar på mat än på alkohol. Eller det går ungefär. jag lägger ner absurt mycket. Jag köper inga kläder. Jag har en hyra på 2 och 3. Mm. Alltså, jag gör nästan inte av med några pengar alls.
Yep.
Plus att på krogen är det ändå folk som kommer, bara får jag bjuda på ett järn för att Stig Larsson. De kommer inte få jag bjuda på någon ostron.
Nej, men alltså, jag måste betala på maten, tror jag. Men jag gillar att ha någonting gott i munnen. Mm. Antingen ska det vara, jag käkar finkrisp med herrgårdsost. Mm. Och det funkar alldeles utmärkt. Inte äckligt, med ett glas mjölk. Jag blir mätt på det. Eller kroppkakor. Mm. Som jag kokar och så häller jag på massa smör.
Jag har börjat laga mycket kurdisk mat från mina kurdiska vänner och lärt mig.
Du är mer avancerad.
Torkat lime och så här. Liksom.
Men jag kan inte laga bra mat heller. Mm. Då måste jag ju gå på restaurang.
Lagar du kurdisk?
Ja, jag har fått lära mig. Det är någonting som är rätt komplicerat med, om man pratar med släktingar och på recepten, så är det ju alltid kurdiska namn på grönsakerna.
Ja, dina vänner döper om som mina vänner genom sin familj också namn på grytorna.
Och det man bara, jag kan inte det här, men jag har ju lärt mig vissa saker. Kurdisk ris är otroligt gott. Mm. Sättet de gör det på, vilket liknar
Iran och dem.
Ja, precis. Det är lite mer fett.
Alltså, har ni berbär och sånt där i också? Det har ni väl. Och så lite saffran och så.
Saffran kan förekomma. Och så använder man, alltså, i Iran så får man ju smörklicken på så bland dig själv. Mm. Medan kurdisk ris är ju redan oljigt från början.
Ja, det är fräschare fett, tycker jag ändå. På något, det kanske inte är.
Alltså, det beror på humör. Mm. Men det gör jag. Men det är väldigt tidskrävande kurdisk mat. Mm. Det är liksom, vissa grytor tar ju en hel natt. Mm. Och det hinner man ju inte med.
Mm. Fast det ska, en riktig fransk löksoppa ska ta 18 timmar egentligen.
Om alltså, men det är, alltså man kan säga så här, man kan säga vad man vill om kulturen i världen. Den har ju, som jag ser det, det är subjektivt okej, okay, så har den ju blivit mycket, mycket sämre. Mm. Alltså litteratur, konst, och är till och med opera och sånt där. Det har blivit mycket sämre. Och musik, för att inte tala klass.
Ja. Nya tränare att det ska vara låtar under 2 minuter.
Ja, men det är fruktansvärt. Det är så förfärligt, det är totalt. Men en sak har blivit bättre. Och det är mat. Mm.
Och drinkar.
Och drinkar, fast det är lite mer perifert. Va?
Men... Ja, det börjar också gå over the top där man ska lägga talbar i drinkarna och grejer.
Jag är traditionalist vad gäller alkohol.
Ibetans smör och dracka i Barcelona.
Som har funnits efter 1920. Det är liksom,
nej, jag är också förtjust i de gamla 1800-talskocktailerna. Mm.
Som, old fashion.
Som till exempel vad heter den? Cloudberry Club, eller vad fan heter den?
Vilket tänker
alltså
du?
Alltså den här med hallon och
Cloudberry, är inte det hjortron?
Nej,
hjortron.
Det heter någonting annat. Det heter, vad fan heter det? Det är en otrolig ordning. Och jag har ju uppfostrat och uppsträckt bartender efter bartender och fått den gratis eftersom de inte vet hur de ska göra. Yep. Det är väldigt svårt att göra. För jag har sett den göras på riktigt. Mm. Man ska då röra färska hallon med honung i en geggamoja, va? Och så ska det vara gin och någon ganska ovanlig italiensk, jag tror att det är Kocko.
Okay.
Går man till Rosa, vi kan ju avsluta där med så att gästerna förhoppningsvis efter det här programmet är både hungriga och törstiga. Och ska vi göra reklam för Rosa Dröm, att går man dit så kan man beställa vår olut. Man kan också beställa en drink som Stig och Karina Rydberg har gjort med tequila och som heter Stig.
Jag och Karina.
Ja, för att du sa det. Okej.
Okay, ja. Nej.
Det är bara du, berätta. Men den heter i alla fall Stig.
Den hette från början Stig Jenny.
Ja.
Men jag var gift och Jenny hade, som såg ut som Marilyn Monroe för övrigt, hon hade ju en pojkvän. Så vi fick döpa om den till Stig. Men vi hade baren för oss själva. Mm. Och så snod du lite sprit och prövade ut den bästa drinken. Mm.
Rosa Dröm har också en drink som heter Cyril's Passion, fruktbaserad och så med passion, som är betydligt populär hos deras kvinnliga klientel.
Nej, men jag träffade de här unga killarna som framförallt gillar dig, Stig, de här litteraturkillarna i 25-30 års åldern. Mm. Och satt och hade bokcirkel på Rosa Drömmar. Och jag var förbi efter boxning, så hade jag varit förbi dig och lämnat pengar för det efterordet jag gjort till Per-Arne. Mm. Vasets bok kommer på Ars. Då frågade de, varför är det bara invandrarkillar som gör så här, när jag berättade att vi skulle intervjua eller ha Agri som gäst. Varför är det bara invandrarkillar som gör de här riktiga romanerna och sånt? Jag bara, jo, det här är riktiga romanbyggen. Och de hade precis innan pratat om Tishy och Grigorjev. Och det är ju östeuropeiska namn. Och då sa jag bara att ja, jag vet ju att ryssar och östeuropeer är super mer än svenskar. Men däremot värderar ju kultur väldigt mycket högt där. Litteratur och klassisk musik och så. Och många svenskar, med själv inkluderad, börjar för att de tror de lever unika liv, men de gör inte det. De är 25-årsåldern och debuterar med böcker om supa och knulla. Och att deras kulturfäder skulle nog spela på om de kom hem med en debutsamling så. Utan det måste vara liksom riktiga böcker.
Ja, det är en ganska stor skillnad mellan öst och väst. Alltså,
men Kurdistan gillar ju också litteratur och kultur.
Nej, men hela öst, alltså inklusive då Mellanöstern och Östeuropa. Ta Polen, som jag har mycket erfarenhet av. Jag är gift med polska. Och jag har massa polska kompisar redan på 70-talet, va? För det var så många som flydde från Polen och gick på filmskolan. Mm. Jag var på polska fester för de gillade mig. De sa, Stig, det är konstigt. Du är den enda svensk som är bildad. Och så jag har haft mycket kontakt med Polen och Ryssland. Va? Och jag uppfattar att kravet på, alltså det vi kallar för bildning, va? Är ju mycket, mycket större där än om du bara flyttar till Holland eller något sånt där.
Vad tror du, Agri, var det självklart att du skulle göra något genomarbetat? Det har vi glömt att fråga om. Hur många år jobbade du med boken?
Ja, men 10 år blev det med den här. Alltså, grejen blev att jag ville ju debutera som yngre. Och jag spenderade 7 år på ett projekt som inte funkade. Och jag visste att det inte funkade efter 2 år. Men jag är envis kurd. Så jag fortsatte tills det inte gick längre. Och då tänkte jag, nu kommer jag vara jättegammal när jag debuterar, så då ska det fan vara något. Och så blev det 10 år till.
Mm.
Så jag har ju skrivit den traditionella, jättedåliga debuten om ung tonårskille som ligger runt och gör massa dumheter. Men tack och lov blev den refuserad av alla.
Ah, ja, okej, okay, så du la den på hyllan.
Ah, ja. Ska jag radera den?
Okay, ja, men det var ju bra. Då avslutar vi här istället. Lite bättre slut. Okej.
Okay. Stötta gärna oss på Swish. Nummer 123-535-4857. Ni kan också följa oss på Instagram och Facebook under Cyril och Stig.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.